Big Six gör detta avsnitt i samarbete med Telia och vi vill passa på att berätta att nu när slutspelet av Champions League är igång och Premier League är tillbaka hos Telia igen så kan du verkligen samla alla sporter, matcher och ligor på ett ställe.
Och den här tjänsten vi pratar om är den fantastiska tjänsten Telia Play. I appen Telia Play kan du streama alla matcher live eller i efterhand om du så skulle vilja.
Ja, och förutom alla sportsändningar kan du såklart se alla filmer och serier som finns hos Viaplay, Simor och Telia. Du kan också lägga till HBO Max utan extra kostnad.
Ja, så nu kan man verkligen samla allt innehåll från Viaplay, Simor och Telia på ett och samma ställe. Dessutom ingår alla matcher från Allsvenskan på Discovery Plus.
Och priset då? Jo, det är kostnadsfritt i en månad och därefter kostar det 749 kronor i månaden. Du sparar alltså över 500 kronor i månaden jämfört med att köpa tjänsterna separat. Helt oslagbart.
Vi säger stort tack till Telia som är med och sponsrar Big Six.
Då hälsar vi er varmt välkomna till veckans andra avsnitt av Premier League-podden Big Six. Det är fredagen den 17 februari och vi har en spännande helg som väntar och en riktigt intensiv vecka bakom oss, Fabian Jalkemo.
Ja, men vilken jävla... Det är ju inte mer en halv midweek här för att spela det faktiskt även Premier League-fotboll, men framförallt Europa-fotboll. Det är en ruggig vecka vi går in här i fredagsavsnittet med. Och har du koll på vad det är för avsnitt idag?
Nej, jag har faktiskt inte det. Det är, vad kan det vara? 70-80 avsnittet?
Nej, nu är du faktiskt ute på cykeln här. Men det är vårt 50 avsnitt. Det är väl ändå en liten, det får man nästan fira va, när det är fredag. Liten första milstolpe får man ändå säga.
Det får man verkligen säga. Och man ska väl fira stort när man kommer till 100. Brukar inte podda göra det. Då får vi väl kalla till någon teater eller något. Där vi kör livepodd.
Ja, nej, men det tycker jag. Nej, men fan, fredag och 50. Det tycker jag att man får ta ett glas vin till ikväll tycker jag ändå.
Ja, det tycker jag definitivt. Men du, det är väl lika bra att dyka ner i det som har hänt. Och som du säger, det var ju dels lite midweek i form av en väldigt stor match. Och sen var det Europaspel. Och jag känner någonstans att Europaspelet kom ju lite i skymundan. För vi måste ju rikta blickarna mot den absolut största matchen som spelades i veckan. Årets på förhand absolut hetaste match. Och den gjorde mig... inte besviken. Jag pratar givetvis om toppmötet då. Arsenal City på Emirates.
Nej, som du säger, den lever ju verkligen upp till förväntningarna. Vi har byggt upp den, det var drottningens död och liksom matchen har byggts upp på ett helt annat sätt. För det här var väldigt tidigt i säsongen och man visste inte, är Arsenal på riktigt? Man har ju fått väldigt mycket svar att man är på riktigt. Och med uppbyggnaden som vi pratar med, historien mellan Pep och Pep Arteta, Citys problematik, Arsenals inom situationstecken dåliga form. Och... man var lite rädd för att men det här vi pratade om, står 0-0 i slutet, kommer de gå för det, kommer de låsa varandra så att det blir tråkigt, men fan, intensiteten, stämningen på Emirates, en halvlek med två olika ansikten, taktikförändringar, den hade fan det mesta alltså, så vilken onsdag vi fick ändå.
Ja, det var underhållning på hög nivå, det svängde verkligen i matchen också, den hade ju många olika ansikten den här matchen, så att jag satt verkligen fokuserad, Dortmund-Chelsea kom i skymundan, sen låg det ju på en bra tid så att man kunde sappa lite grann, men det var fullt fokus på det som hände i London. Vi får väl börja med det taktiska då, Arsenal med ett rejält avbräck då, i att det började sippra ut rykten på förmiddagen där. Att Thomas Partey då skulle missa matchen och det bekräftades sen bara någon timme innan att älvorna släpptes. Han hade någon muskelskada, sägs vara osäker mot Villa här till helgen också. Och det är ju Arsenal, hela deras säsong bygger ju på en otroligt stark laginsats. Sen har de ju individuellt skickliga spelare i det. Men frågan är om inte, om man ska peka ut en spelare som är den viktigaste, så är det väl Thomas Partey.
Jag har varit på det tidigare efter, han missade ju förlustmatchen mot United och nu tar man, ja men förutom Everton då, sin tredje förlust i ligan i år och han missade, det är ingen slump och jag tycker sett över 90 minuter. Arsenal gör en ganska bra insats, framförallt i första halvlek, och framförallt alltså sitt egna spel med bollen tycker jag inte påverkas markant av att Jorginho kommer in på den positionen. Vi vet att han har vunnit EM-guld, han har vunnit Champions League, det är ingen dålig spelare, men just det här cyniska defensiven. City kommer till väldigt mycket chanser, det är mycket individuella misstag, men sker de på samma sätt med Thomas Partey på plan. Han är så jävla viktig för balansen, likt Rodri är för Manchester City, likt Casemiro är för Manchester United, så påverkas balansen i laget så extremt mycket när han är borta.
Ja, och vi minns ju fjolåret. Arsenal hade ju verkligen en bra position inför slutspurten, men så kom det skada på Partey. Och jag vill minnas att man förlorade en del matcher när han saknades där mot inte särskilt bra motstånd. Och det var ju en stor anledning till att det till slut blev en femte plats. Nu är väl förhoppningsvis han tillbaka ganska snart då. Men det var ingen bra timing på att han missade den här matchen. Sen var det nog en stor anledning till varför man tog in Jorginho, just för att man vet att det är lite tunt bakom. Och att Partey har en historik där det kan dyka upp en del skador. Sen också då, vad som stack ut i Arsenals elva. Det var ju faktiskt att Ben White fick kliva åt sidan. Och att Tomiyasu var tillbaka i startelvan. Jag läste på lite kring det där. För jag tyckte tajmingen, alltså man har ju gått och väntat på att Tomiyasu skulle få chansen. För det ska ju inte vara... Alltså han har gjort det väldigt bra, Tomiyasu. Sen har han också haft en hel del skadeproblem. Men Ben White har varit väldigt stabil ute till höger. Men man har ändå väntat på att Tomiyasu skulle få chansen i någon match. Men jag tyckte jag reagerade kraftigt på att det skulle vara just City-matchen som fick bli hans comeback i startelvan. Sen var det många som menar på att Ben White då stretchade efter Brentford-matchen. Och att han förmodligen hade någon typ av känning. Och jag väljer nog att tro på det. För jag... Alltså jag har svårt att se att Arteta skulle bänka Ben White i den här typen av match. Om det inte var just någon skada som störde honom. Och det här visade sig ju faktiskt bli ganska ödesdigert. För vi kommer ju till själva målet som är en rejäl tavla från japanen. Men han är ju direkt svag innan den sekvensen också. Riktigt, riktigt dålig första halvlek.
Det är så svårt med situationen med Ben White i Arsenal i år. För jag, men man, i början pratar man om att de måste värva en högerback för att han är mittback. Men sen har han gjort det jävligt bra. Sen samtidigt blir han väldigt ofta utbytt i minut 60. Som vi FPL-managers med honom i laget har blivit frustrerade över. När det inte hinner ticka över till minut 60. Sen, jag vet inte hur mycket matchen mot United fanns med här. För Rashford har ju ganska stor show med honom i första halvlek. Och då byts han ut mot Tomiyasu som kommer in där. Och är bättre än försvarsspelare kanske så här. Och plocka ner de här bra spelarna, plocka ner Salah tidigare när han spelar vänsterback mot Liverpool. Så han har en historia att plocka ner bra spelare, och Jack Grealish är väldigt bra på att driva bollen. Som det var något att de ville matcha Jack Grealish mot Tomiyasu i defensiven, jag vet inte. Men som du säger, tajmingen är konstig. Och sen, det blir ju att man överdriver och sitter och pratar om det här mer med rätta, tack vare att han agerar som han gör på 1-0-målet och att han är på att toucha 2-1-målet. Det är såklart bara otur, men det blir signifikativt när man sitter och är van att Ben White spelar och kan sätta in till just den här matchen.
Det blev ödesdigert i alla fall, den där passningen bakåt, och han hade det ganska kämpigt genom hela matchen. City med ganska väntad elva ändå. Det blir ju som så att Pep, ja, man vet inte riktigt vad han ska komma med för lag. Och just nu så håller han ju på med ett nytt experiment då. Och det är ju att Bernardo Silva ska vara den här inviterade ytterbacken. Att han vill hitta den nya Cancelo. Han verkar ha stekt för stunden i alla fall. Prova Rico Lewis i den positionen, utan nu är det Bernardo Silva. Och jag, någonstans förstår jag lite hur Pep tänker här. Bernardo Silva, han är ju väldigt förtjust i honom. Han vet ju vilken begåvad spelare är och att han kan använda honom på väldigt många bra positioner. Men här vet jag inte om jag tycker att det här är rätt väg att gå. Dels för att Bernardo Silva, han ska inte ha några defensiva ansvar när motståndarna har bollen, i synnerhet när det blir som i den här matchen att Arsenal äger mest boll. De har ju över 60% av bollinnehavet. Jag förstår ju att det här är någonting att använda sig av om man förväntar sig ha 65-70% själva i matcher mot till exempel Southampton på hemmaplan. Men i en bortamatch på Emirates tycker jag faktiskt att det föll ganska illa ut. Sen vilka mittbackar de mönstrar, det är alltid olika från match till match, och de är ju ganska jämna. Men första halvlek så tycker jag att det här experimentet föll ganska illa ut med vet du det, Bernardo Silva då, som inventerad ytterback.
Det var ganska häftigt att se när Pep säger efter matchen bara, I got a tactically massive wrong efter matchen. Och som du säger, det funkar jävligt bra mot Aston Villa hemma, för då har man, men nu man ser Arsenal. Jag såg någon tweet, jag inte källkollat den, så har jag överseende om det är fel, men att det här är, om det var typ på 5 säsonger, Peps sämsta bollinnehav, minst passning inom laget, flest långbollar, vilket säger jävligt mycket om vad det har gjort med det här Arsenal. Och framförallt ser min första halvlek Bernardo när han möter Saka. Saka mådde inte dåligt att få den matchupen. Det är 3 varningssituationer. Sen får han den sista precis innan paus, och då känner ju Pep att det här funkar inte, han kan åka ut. Och när han förändrade matchbilden, flyttade ut Akedit, det blir en ganska stor skillnad tidigt när man plockade ut Mahrez i andra halvlek, tycker jag. Så där förändrar ju Pep och går tillbaka till sättet han ska spela, vilket han borde göra hela tiden.
Ja, för känslan när man klev in i halvtid var ju att okej, Arsenal leder på poäng här, även om det står 1-1. De är det bättre laget. Dessutom så fick de det här viktiga psykologiska målet. Det är ju lite frustrerande för Arsenal, för de är ju bättre i matchen när De Bruyne gör 1-0. Men sen får man 1-1 på den här straffen, och då är känslan när de kliver in i halvtid att shit, Arsenal går för det här, och City har problem taktiskt. Men han lyckas ju förändra det taktiska här i andra halvlek, och då har ju också City en annan tyngd. De har individuellt bättre spelare, och bara en sån sak att man har Haaland på topp kontra Nketiah, som har sina lägen i den här matchen, men bränner dem. Det är ju en stor skillnad. Den här matchen hade absolut kunnat sluta med att Arsenal gick därifrån med 3 poäng. Det tror jag, om man hade lyckats straffa City när man hade momentum. Men när vi kommer då i andra halvlek och Pep styr upp den här taktiska missen han står för i första halvlek, då när City har den här tyngden, de här individuellt skickliga spelarna, då känns det ganska logiskt att det både blir 2-1 och 3-1.
Ja, jag kände i andra halvlek, jag vet inte, jag vill inte riktigt bestämt mig om jag tycker att Arsenal viker ner sig, om man ska använda uttrycket viker ner sig, för jag tycker på något sätt att man i andra halvlek ser att det är ett lag som på pappret är världens bästa lag, har vunnit, de har vunnit i stort sett allt som går att vinna flera gånger om förutom Champions League då. Och medan Arsenal är ett projekt med väldigt många unga spelare, där egentligen bara Zinchenko och Jorginho då på planen som har vunnit saker. Jag tycker det syns väldigt mycket i andra halvlek. Det är ett rutinerat lag mot ett ganska orutinerat lag, och att Arsenal, alltså de har övertag på många sätt, men de skapar alltså 0,0 i XG mellan minut, jag tror att det var 23 och 82. Och då kan man ha bollen så mycket som helst, men man kommer inte till målchanser. Och det är där problemet på något sätt, att även om Arsenal är spelförande, jag tycker att City är både en och två växlar bättre i andra halvlek. Och sen Pep ska ha, men de spelar rakare än jag någonsin har sett dem göra. De slår mer långbollar, vinner andra bollar, utnyttjar Arsenals misstag. Det är en taktik för att gå igenom det här Arsenal som är jävligt svårt att spela. Alltså om du vill ha possession mot det här laget, det är jävligt svårt, vilket de har visat. Så att City hittar ett annat sätt som man kanske inte har sett City vinna på tidigare, tycker jag är jävligt imponerande. Och det ska Pep ha cred för den här matchen.
Mm, verkligen. Och i Arsenal då, Eden Kett, jag måste ta upp honom igen. Alltså i spelet så är det ju som så att Jesus är väldigt mycket bättre än Eden Kett, ja. Men däremot har ju Eddie visat vilken bra avslutare han är. Men det är han inte i den här matchen. Och visst, han fixar straffen. Det gör han ju på ett bra sätt. Men i övrigt så tycker jag här mot slutet, jag tar väl upp kampen då, Big Six, Enkättia, och konstaterar att vi har kvitterat där. Och kanske att vi gått upp i ledning. Borde inte Arsenal tagit Jesus skada på större allvar här i januarifönstret? Jag hade en diskussion med en god vän, Arsenal-supporter, om gällande att jag sa ju i januari, så skrev jag till honom och kanske nämnde det här i podden, att om Arsenal plockar in Joao Felix här nu, då menar man allvar, och då kommer man att kunna gå hela vägen. Det skulle man ju givetvis kunna göra även utan honom. Men jag tycker att en sån offensiv spetsspelare, nu är inte han någon nia, det har vi sett i Chelsea också, men jag tycker att den typen av vapen, den typen av spelare att dels kunna starta med, att kunna slänga in Eddie Nketiah istället för att starta honom varje match, det hade gjort Arsenal är mer slagkraftiga. Så att jag, ja, vi får ju se hur det här slutar. Jag vill absolut inte, det är inte som så att jag sitter här nu efter en City-seger och säger att nu kommer City att vinna titeln. Det tror jag faktiskt inte, för jag tycker att Arsenal visar hur bra de är som fotbollslag i den här matchen. Men man väger lite tunt i vissa situationer. Man är lite slarviga i vissa uppspelsfaser. Man missar lite för bra lägen, vilket man inte har råd med när man möter City. Men som lag är man fortsatt väldigt starka. Och jag tror att man kommer ta sig ur den här lilla dippen ganska snart. Men jag tycker det är synd att man inte har kryddat truppen mer med offensiva namn.
Ja, men jag när du började utlägget så tyckte jag väl att nej, alltså bara, vi är ändå inne i mitten av februari, fönstret stängde för 2 veckor sedan. Men man, det är svårt att värva liksom en startspelare. Man har, vad heter han, Balogun i Frankrike. Balogun. Där är jag, fan vad svag jag är där. I franska ligan, sen har man en Ketty och sen en Jesus. Jag tycker inte att man borde värvat någon, men situationen med Joao Felix där det fanns ett lån. Ett jävligt dyrt lån, men ja, man måste bättre, våga. Alltså,
jag hade ju verkligen förstått att Arsenal stått för det lånet kontra Chelsea, som har ju ingenting att spela för. Jo, det är klart att den där Champions League-platsen tror väl alla, i alla fall i Chelsea, på att man har möjlighet till när värvningen sker. Men man var utslagen i FA och Liga Cup och Champions League. Vet jag inte om Joao Felix kommer bli den som men det som får dem att ta sista steget. Däremot för Arsenal då, med skadeproblematik på Jesus, med Balogun som då är utlånad, men den kryddan, det hade kostat mycket pengar, men att få in Joao Felix, jäklar vad slagkraftig man hade varit.
Alltså han hade ju varit mer rimlig för både United och Arsenal. Så nej, det, i efterhand så kan man absolut säga att man skulle ha spenderat de pengarna. Sen vet vi inte om han ville till Chelsea. Det är dock svårt att tro. Det är roligt att vara med och ha chans att vinna titlar, skulle jag absolut säga. Sen, fan, känslan med Arsenal, man pratar ofta, alltså historiskt sett senaste 20 åren, om Arsenals mentalitet, att de har vikt ner sig i stora matcher. Man har nu 11 raka ligamatcher mot City-förluster, vilket är såklart ett oacceptabelt facit. Ska man börja ställa frågan, är det här laget redo för att utmana om titeln? Det är säsongens första formdipp nu, och man har en tuff match borta på Villa Park i veckan. Den är jävligt viktig, för annars kommer det här börja sätta sig i huvudet. För det här är ett lag som, ja, men man måste ändå säga, har en historia av att vi kan erkänna när det gäller som mest, om vi bara ser de senaste 20 åren. Och det sitter i väggarna oavsett om man vill det eller inte. Så den här matchen i helgen, helvete vad viktig den här för Arsenal.
Ja, den är ju det, och det är med ganska få dagar som man får vila, och det är ett Aston Villa som, jag vet inte om jag ska säga att de är på G, det vet jag inte, men det kommer bli tufft på Villa Park. Det här är en match som är så oerhört viktig. Nu måste Arsenal faktiskt ha en 3-poängare här för att visa City att vi har inte gett upp, utan vi är med. Och det är klart, man leder ju serien, men jag håller ju City som favoriter nu. Sen räknar jag inte bort Arsenal, utan jag tycker ändå att det ser så pass bra spelmässigt ut. Sen behöver vissa spelare steppa upp. Martinelli behöver bli så där självklar som han har varit. Enkättia behöver sätta sina lägen. Ödegaard, kanske en liten dipp på gång. Så det är några spelare där som behöver ta sig lite i kragen. Jag säger inte att de är iskalla. Det är inte någon liksom Son eller Saladipp på dem. Men inte riktigt där de var i för några veckor sedan. Det vill jag se Arsenal ta fram här nu då, när man möter Aston Villa tidigt. Lunchmatchen här på lördag. För jag tror ju att City, trots att det såg bra ut nu på ett litet annorlunda sätt, så tror jag fortsatt att de kommer ha ett fokus på Champions League. Och kommer långt ifrån att gå rent här under våren. Utan det kommer finnas minor där ute att kliva på. Och då gäller att Arsenal hittar tillbaka till sin form. Och fortsätter att rada upp segrar. Men det är, för en neutral då, så är det här väldigt roligt för ligan. Och jag tror att vi kommer få ett race. Ja, men jag säger hela vägen in i mål.
Ja, men det är verkligen känslan. Sen gällande Arsenal, ja, det känns som att det är... Alltså allt ser så jävla bra ut, och jag förstår liksom goet, och man ser stämningen på Emirates som är bättre än vad det någonsin har varit. Men det är viktigt för Arsenal att ta bort det där ryktet att man viker ner sig, att börja vinna saker när man har gett sig själva chansen. För om man kollar, om vi går tillbaka i tiden, Arsenal, om det är 07-08, det är ganska mycket liknande saker med det här laget. Det är ett ungt, det enda skillnaden är att Arteta inte har den här erfarenheten, medan att Wenger var tränare då, och att man inte, det var bara 5 år sedan man vann titlar. Men då man hade ett ungt lag, Fabregas hade kommit upp och var en av ligans bästa på centrala mittfältet. Man hade Adebayor, man hade Robin van Persie, man hade Samir Nasri, Alexander Kleb. Det gänget, alltså Alexong på centrala mittfältet, Diaby. Det var ett jävligt bra, ungt, fröjdigt lag som spelade en väldigt underhållande fotboll. Man utmanade United jävligt länge den säsongen. Men sen, när det gällde som mest, vek man ner sig. Sen, vi vet historien med det där laget. Det vart sönderköpt, Arsenal vart en decline som pågår än idag. Som den här säsongen och kanske första gången det vände på riktigt. Det är viktigt att utnyttja de här läget man har sett sig, för till slut så kommer de här spelarna till slut vilja lämna till andra klubbar, som det precis hände med 07-08-laget. Fabregas gick till Barcelona, Song gick till Barcelona, Schleb gick till Barcelona, Clichy gick till City, Nasri gick till City, Van Persie gick till United. Arsenal måste börja vinna för att det där inte ska riskera att hända igen.
Mm, vi får se här vad som händer framöver innan vi släpper den här matchen. Skönt för Jack Grealish, säger jag, att få vara avgörande och visa att den där ja, han har inte betalat tillbaka, men nu är han ordinarie. Nu gör han skillnad, han gör poäng och jag tycker att han ser bättre ut i spelet. Jag hävdar ju fortfarande att en sån som Phil Foden, för det är den stora skillnaden. Varför City inte är, alltså många pekar ju på, börjar liksom bolla upp lite för mycket, att Haaland skulle vara ett problem för City, att de som lag har blivit sämre med Haaland. Och jag vägrar köpa det när du har en sån bomba. Jag tycker dessutom att Haaland är riktigt bra i den här matchen. Han gör mål när han får chansen och han jobbar stenhårt i pressspelet. Och tar sig ut på kanter ibland och transporterar boll. Men däremot, om du jämför dagens City med förra års City, så är det många individuellt, alltså om man tittar på spelarna där ute, som har gått ner sig. Cancelo, världsklass i fjol, han är inte kvar för att han var för svag. Phil Foden, vet inte vad han har sysslat med de senaste månaderna. Nu börjar han förmodligen då hitta tillbaka. Och jag tror att han kommer börja flåsa de här yttrarna i nacken ganska ordentligt. De Bruyne gör äntligen en bra match igen, men han var ju bättre i fjol. Och sen har du även Bernardo Silva då, som nu experimenteras lite olika roller, men han har inte varit lika bra. Så att den där typen av spelare måste ju steppa upp. Och jag vägrar köpa att det är för att de nu spelar annorlunda när de har en annan typ av nia där inne. Utan det här är spelare som måste hitta formen. Samtidigt, det är inte nu de ska vara som bäst. Det är nu de ska börja trumma igång. Och det kanske vi såg här i senaste matchen. Utan de ska ju vara som bäst i april-maj. När man förhoppningsvis då spelar kvartsfinaler, semifinaler och finaler i Champions League.
Mm, det är där man har gjort historiskt, så det blir kul att se. Och sen med Haaland, jag tycker man ser alltså dels målet när han slår assisten mot Aston Villa senast, och även den här när han fixar straff som blir bortom för offside. Alltså våga, när backlinjerna slår ihåg, våga slå i djupet på Haaland. Alltså kolla den kraften, han bara river bort Gabriel. Alltså det går inte att hantera honom. Använd honom på rätt sätt. Sen måste vi nämna Ruben Dias, vilken jävla general han är. Älskar att se Ruben Dias försvara. Fan vad fint att han är tillbaka.
Han är ju tillbaka i den där formen som han var första året i City. Så det är viktigt för dem, för att då är han en nivå bättre än de andra övriga mittbackar. Även om jag tycker att de också, det spelar inte så stor roll egentligen vad som spelar där. Även om vi håller Laporte och Dias högst, framförallt Dias då, så är det ju viktigt för City. Men jag köper verkligen så här, sett nu, Haaland är ganska betydligt mer involverad i den här typen av match. För City blir lite mer raka nu när de inte äger lika mycket boll. Och när de väl får bollen att de går till attack. Och då, han sköter det bra. Så att, verkligen, våga slå den där passningen och låt Haaland jobba lite mer. Än att han bara ska vara sista anhalt när man har haft 100 passningar inom laget. Låt han ställa lite frågor till backlinjen han möter. Sen är det ju väldigt få lag som lyckas äga boll så som Arsenal gjorde mot City. Så det är ju andra typer av matchbilder då när man möter exempelvis då Southampton på hemmaplan. Men du, vill lämna den matchen och konstatera att vi har ett spännande liga-race att följa. Och så får vi se om United även kan blanda sig in där. Men innan vi pratar om dem då, så vill jag prata Champions League. För där är ni inte. Det vill jag vara noga med att påpeka. Utan vi får väl börja då med Champions League och det som spelades i tisdags. Spurs klev in efter en mardrömsvecka med Sar och Skip på mittfältet mot Milan. Fick en skräckstart på den här matchen. Men jag tycker att om man tittar på deras insats i den här matchen så gör de det bra.
Ja, men de är ju någon typ av glädjeämne den här matchen. Med Bentancourt skadad och Höjbjerg på... Höjbjerg avstängd och Bissouma skadad. Bättre än förväntat när man såg den där elvan. Alltså matchbilden... Det är två lag som vill kontra. Som har som grundplan... Alltså Milan är inte bra heller. De vill också sätta defensiven, vilket även Antoni Contes Tottenham vill kontra. På ett bra sätt med Dejan Kane och sånt. Men när de får det här tidiga ledningsmålet, Milan, så... Matchbilden passar ju verkligen inte Spurs, som har svårt att kontrollera spelet mot Milan. Och Milan, alltså med rätt skärpa, så kan de göra ett till mål i slutet. Så 1-0 borta på San Siro med den insatsen mot det centrala mittfältet. Det är fan inte katastrof för Tottenham efter förutsättningarna.
Nej, det är ju verkligen så att den här matchen lever. Jag tror inte man är allt för missnöjda, och man får ju Höjbjerg tillbaka till returen. Men jag tänkte att vi skulle ta lite större grepp här nu på Spurs då, för de gör ju inga mål, och det kan ju inte alltid hänga på Harry Kane och Dejan Kulusevski. Men nu får det väl någonstans ändå vara nog när det gäller Son, va? Nu tycker jag faktiskt att Conte, ja, nu är ju Conte sjukskriven här, så vi får se, men han är väl i högsta grad med och leder det här laget. Men jag tänkte vi ska ta ett litet grepp om nyförvärven, för när vi ändå har Son på tal, så finns det ju en ersättare där i form av Richarlison, som gör det bra i det brasilianska landslaget, som vi har sett vara riktigt bra i Premier League över tid. Ja, men det är en spelare som skulle kunna nosa på världsklass, tror jag, med lite kontinuitet och utveckling. Men den här värvningen tillsammans med övriga spörspelare har ju faktiskt, nu har det gått, men sen seriestart, ett halvår. Vi har passerat... vi har kommit halvvägs i ligaspelet och i Europa. Och jag måste konstatera att det fönstret som vi hyllade så starkt här i somras, där kan vi faktiskt börja dela ut lite betyg. Och jag landar i ganska kraftigt underkänt so far. Vi har Perisic som blev en omtalad värvning. Den perfekta wingbacken för Conte, som han hade jobbat med tidigare. Och som han visste precis hur han skulle få ut max utav honom. Och det är ju på en position där Spurs har haft det väldigt jobbigt. Det är ju många pekar ju på att det är därför inte Conte hittar tillbaka till det här 3-5-2 som han bland annat var så framgångsrik med i Chelsea. Där fick han ju träff på vem han än satte där ute. Men i Spurs har han inte riktigt fått det. Perisic, ger vi ett godkänt betyg på honom?
Alltså, svagt godkänt i sådana fall, för han har inte varit dålig, men det var ju som du säger, det är en pinpointad kontevärmning i ganska hög ålder som gick in för att han ska dominera den där vänsterbackspositionen, och det har han ju inte gjort, så jag skulle ändå sätta en godkänt, men en väldigt generös godkänt måste jag ändå säga.
Ja, det tycker jag verkligen att du är. Jag hade faktiskt större förväntningar på honom ändå. Sen har han inte varit dålig. Han är väl den bästa wingbacken de har. Men jag trodde att han skulle bli vara betydligt bättre. Och framförallt stå för fler poäng framåt. Och se till att den här offensiven inte bara stavas Harry Kane. Vi har Bissouma. Och där behöver vi inte ens argumentera. Vi behöver inte ens försöka ge honom godkänt betyg, för det är underkänt. Han är ju visserligen skadad just nu, men vid alla tillfällen som han har fått chansen av Conte så har han faktiskt varit en besvikelse. Och det är frågan om han ens hade varit frisk om han hade fått chansen i den här matchen. Och där hade vi jättestora förhoppningar, i alla fall jag tycker han var briljant i Brighton. Och han var redo för nästa steg. Det kändes väldigt bra med just Spurs, att de skulle kunna snurra på Höjbjerg, Bentancourt och Bissouma, men det har ju inte funnits någon snurr där, utan det har ju varit givet att det är Höjbjerg och Bentancourt, för Bissouma har ju inte hållit måttet.
Nej, det ska bli kul att se om han får, liksom, när han kommer tillbaka från stressfrakturen, om han får spela 10-15 matcher i rad bredvid Höjbjerg, om man kan komma in i det då. Jag tror inte att det kommer bli jättemycket bättre, men han har ju samtidigt inte fått chansen kontinuerligt, så det ska bli intressant att se. Sen som du säger, underkänt så det sjunger om det, men i min värld, den värvningen som är konstigast är ju Richarlison, och man kan... på många sätt ifrågasätta Richarlisons prestationer. Men mest problematik ser jag i hur, hur scoutar man den här värvningen? Alltså vad, alltså Paratic och Konto har jobbat nära varandra tidigare. De har lyckats när man har värvat Dejan och Bentancur förra året. Paratic vet vad Konto vill. Varför värvar man Richarlison utan en uppenbar plan för honom? Son har varit Hammen Premier Leagues absolut största besvikelse den här säsongen. Om man inte spelar Richarlison tillsammans med Harry Kane, Son är så här usel. Vad hade man tänkt innan? Vart ska han spela? Hur ska han komma in i laget? Hur kan man slå sitt eget transferrekord väl för att värva Richarlison utan en uppenbar plan på honom? Alltså, det pratas för lite om det här. Det är en jävla praktskandal av Tottenham.
Ja, det är ett superfiasko hittills. Just som du säger, och det, allt för mycket ska ju inte falla på Richarlison, för att han har ju inte fått chanser. Det är som du säger, det finns ingen tydlig roll för honom. Han har haft visserligen en del skadeproblem, men det vi har sett är ju att den spelaren som han ska konkurrera med i nuvarande spelsystem, det är ju Son, och han har ju varit iskall. Och då tycker jag att nu är det ingen snack om saker längre. Nu måste ju Son sättas åt sidan. Ibland har han blixtat till och man har känt att men nu kanske det lossnar för honom. Men så faller han tillbaka och bidrar inte alls på samma sätt som exempelvis i fjol när man skytteligan. Vi har ju också konstaterat att Kulusevski är viktig. Sen kanske han är inte lika självklar som han var i höstas när han var skadefri. Men jag tycker ändå att det inte är där Richarlison ska in, utan det är i Sons position. Och då är det givet just nu att man måste våga satsa på brassen och visa. Han måste få visa att han är värd den här pengen. Men det är just den här planen som du säger. Den lyser verkligen med sin frånvaro. För det är också märkligt då om det är bara en position han kan ha i Contes spelsystem. Ja, men det är att ersätta Son. Det tar man in en sån typ av spelare, en offensiv klassspelare, då måste ju han kunna spela tillsammans med både Kane, Son och Kulusevski. Och den kvartetten har ju aldrig fått chansen. Och jag ser inte riktigt hur det ska gå till heller i rådande startelva.
Men känslan är att han inte har förtroende för att spela på en kant, att han måste spela nia, och där är ju kanske hela Premier Leagues mest opetbara spelare, så nej, jag fattar fan ingenting. Och sen samma sak, kollar man på Chelsea, hur man sätter in Joao Felix direkt som presterar, Enzo Fernandes gör det bra direkt på liksom en halv träning. Spurs värvar Pedro Porro som sin 38:e wingback för att man inte får till det, man lånar ut Matt Doherty till Atletico Madrid, och nej, bänka två raka matcher, spela jätteviktig Champions League. Varför får inte han spela? Varför?
Nej, jag vet inte. Jag har inget svar på den frågan. Får vi ta med Conte, han ligger
och Lenglet då? Lenglet.
Vad sa du?
Också. Lenglet.
Nej, också underkänd.
Usel. Ja, verkligen.
Nej, de gjorde två bra värvningar i januarifönstret förra året. Då var det Bentancur och Kulusevski. Men sommarens fönster är ju... Alltså man ska alltid summera värvningar när det är klart. Och det är möjligt att de får igång de här gubbarna. Men här och nu så är det ju underkänt. Sen lever ju returen återigen. Spurs kommer, vad jag tror, vara ett annat lag på hemmaplan. Men det blir kämpigt.
Ja, nej, men det blir roliga returer båda de här. Kommer komma in på Chelsea, Dortmund Chelsea nu, som också slutar 1-0 till hemmalaget. Och ja, men returer på hemmaplan, kokande hemmaarena, det har väldigt mycket. Så det blir jävligt roliga returer, vilket vi tar med oss.
Vi tar oss väl till Chelsea då, och första mötet på Westfalenstadion. Häftig inramning, men inte ett särskilt roligt resultat för Chelsea. Och det börjar bli tjatigt, men de kan ju inte göra mål.
Nej, och vi börjar väl komma någonstans dit att när går gränsen för att man kan sitta här och säga det ser bättre ut, det finns ett spel, spelarna börjar komma tillbaka, han börjar hitta vilka spelare som är bäst på vilken position. Men hur länge kan man sitta och säga det när man inte kan göra mål? För att Chelsea under Graham Potter har gjort 24 mål på 25 matcher. Det är uselt. Sen får Graham Potter vara hur sympatisk han vill på presskonferenser och svara 5+ svar. Fotboll handlar om att vinna fotbollsmatcher och göra mål. Och just nu gör Chelsea inget av det.
Nej, det är oroväckande. Och just också att för Potters del då, att den här problematiken har ju funnits i tidigare klubbar också. Men det har alltid gått att skylla lite på spelarmaterial, att det inte har funnits en nia i Brighton. Och ja, det han gör med det här laget är tillräckligt bra, och han, defensiven är prickfri, och ja, det räcker kanske bara med ett, ibland två mål. Men nu kommer han till ett lag som har spenderat otroliga summor och ja, pratar ju mycket såklart med David Fjäll här på Dobb, som ju är en stor Chelsea-supporter, och han börjar bli trött på ursäkterna. Nu, ja men först hette det att spelartruppen inte var tillräckligt bra. Sen kom skadorna, sen har nyförvärven kommit, och då låter det som att det ska få ta tid att spela ihop sig. Men det får ju inte vara så här ineffektivt, och man kan ju inte prata efter varje match och säga att det är ett steg i rätt riktning, att det är bara målen som saknas. Det är ett alldeles för bra lag, och man har lagt alldeles för mycket pengar för att ha den diskussionen. Det ska klicka tämligen på direkten för Potter här. Och jag vet inte riktigt hur man ska få igång den här förbannelsen över målskytte. Finns ju sedan tidigare också i klubben. Nu har man ju gått ifrån den här självklara nian som man alltid har misslyckats med. Man har ju testat massa olika varianter. Men utan nu jobbar man med lite mer falska nior och ett rörligt anfall där man väl någonstans hoppas att alla ska komma till avslutslägen och göra mål. Men problemet är att ingen lyckas med det.
Men vad är din analys gällande Chelseas framtid på den här positionen? För många, ja men ser många Chelsea-supportrar som efter Joao Felix första en och en halv match, som skrev bara vi måste värva honom för han är liksom fenomenal. Men vad ska Chelsea ha för nia om man ska ha nia i Graham Potters spelstil? Alltså jag vet inte, jag är inte Lukakus största fan och är såklart färgad över hans tid i Manchester United. Men alltså en skadefri Lukaku under Graham Potter, är det tänkbart eller har han gjort sig omöjlig för Chelsea-supportrarna med tanke på beteendet senast han var där? Eller vad ska man... Alltså Kai Havertz funkar ju uppenbarligen inte. Joao Felix ser mer intressant ut. Ska man ha en bombertyp, en Vlahovic, en liksom en Drogba-typ av anfallare? Vad... Det är så jävla svårt, alltså Thomas Tuchel visar ju, det är svårt att spela anfall i Thomas Tuchels Chelsea, men analysen kring Graham Potter, det är svårt att veta, för han har ju spelat med bara Danny Welbeck och Neil Mopay i Brighton och i Swansea, jag har ingen aning om vad han spelar med, det är Championship, så det är så svårt att veta vad han vill ha för typ av anfallare för att gynna det där spelet som mest, om man ska se det långsiktigt också.
Ja, nej, men för att svara på din första fråga där med Lukaku, jag tror det är för riskabelt att testa honom igen. Han är ju på nivå där man liksom inte kan hålla på och pröva sig fram, och jag tror inte att han... Alltså det hade varit en sak om man var helt övertygad om att men den där spelaren kommer funka i Potters system, men jag tror att det kan bli lite samma som Tuchel, att han inte kommer vara särskilt involverad i spelet, och det har inte Lukaku särskilt stor acceptans för, tror jag. Han kommer inte ha något tålamod att testa den rollen, utan han trivs ju i, nu har han ju inte blivit så lyckad här i Inter då, men det var ju som bäst när han fick jobba ihop med Lautaro Martinez och han fick vara väldigt involverad i spelet. Jag tror att man måste ta in en nya här i sådana fall som typ Haaland-typen som köper att jag är inte så involverad, men när jag väl får chansen då ska det smälla och där är jag stark. Alltså som läget är nu så, alltså Liverpool har ju aldrig riktigt haft någon superstriker. De har ju aldrig haft en tydlig nia, utan det har ju löst sig av att både Mané och Salah har varit väldigt målfarliga ute på kanterna. Men i Chelsea så ser man ju inte riktigt det för stunden. Joao Felix kan nog göra en del mål, men då ska han inte bära huvudansvaret att vara målskytten. Vilket han lite får nu eftersom Mudryk, Tjernobyl, Lennon har ju tufft liksom.
Är det inte ett hån mot Lennon? Det börjar bli det, va?
Ja, lite så. Alltså, det här, jag sa att det var synd att Arsenal inte tog in Joao Felix. Men man ska nog vara väldigt glada, just nu i alla fall, att Mudryk inte tog plats i laget. För det där hade ju blivit... Nu Mudryk, det kan bli bra, han har ju fan 8 år på sig. Men liksom så här och nu hade det varit ganska problematiskt. För lägger du en miljard på en spelare, som Arsenal hade gjort, då är det en helt annan grej än som med Trossard, där man la väl 300 miljoner. Utan nu, då hade det varit lite så här, men Martinelli är svag, men nu måste vi nog spela den här miljardförstärkningen. Och det hade inte varit bra, för Mudryk är ju inte där nu att han ska leda en offensiv för ett lag som utmanar om titeln.
Får jag fråga dig gällande det där? Jag hade en diskussion med några United-polare som har en podcast och de pratade om Anthony. Och jag har sett liksom av lite av klimatet på sociala United-medier att folk är så här, nej men Anthony är bra, man kan inte döma honom på prislappen, men det är väl precis man kan. Alltså fotboll är dyrare, alltså köper jag en köttbit på AG som kostar 1 000 kronor kilot, så jag har högre förväntningar på den köttbiten om jag köper dansk fläskfilé på ICA för 39 kronor kilot. Alltså, spelar inte priset alltid in när man ska göra en bedömning? Sen, jo, nej, det är inte hans fel att han har den prislappen, men förväntningarna byggs ju på med en prislapp att United har valt, eller Chelsea i det här fallet, har valt att lägga de pengarna. Så jag tycker att det är, nej men jag tycker det blir så svaga debatter när man säger nej men man ska inte döma på priset. Det är väl klart som fan att man ska bedöma Harry Maguire på att han kostar 80 miljoner pund. Och nej, jag fattar också att det inte är Harry Maguires fel att United lada. Men som supporter och som tycker i poddar så måste man ju ta aspekt till hur mycket man har betalat och förväntningarna. Perfekt jämförelsevis med Trossard kontra Mudryk. Där förväntningarna såklart är mycket högre på Mudryk och vi bedömer honom där utifrån.
Ja, och framförallt så är det inte bara från supporter utan det är ju från ledningen också. Alltså, här har du fått en spelare som kostar miljard. Vi förväntar oss att det här är en spelare som ger oss avkastning på plan och sen i nästa skede om vi säljer honom. Det är klart att Arteta har inte alls samma press att göra Trossard till en startspelare även om man kanske kan bli det på sikt. Men hade Mudryk plockats in så här har du fått den dyraste värvning vi någonsin by far har lagt på en spelare. Då måste det vara leverans ganska snabbt. Och Mudryk, han har lite att lära sig. Sen är det ju svårt. Alla kan ju inte, det är så svårt att veta det där, vilka spelare som kommer in och akklimatiserar sig per omgående. Kontra de som behöver en längre startsträcka. Så vi får se vad som händer med Mudryk här framöver. Känslan är väl att, nu har han sagt hämt att det är helgen. Det skulle ju kunna vara en bra match att spela honom och ge honom självförtroende. Men vi vet också att några knackar på dörren där bakom. Det finns ju 1000 yttrar som väntar på sin chans där. Så att han var ju så otroligt bra där i det inhoppet.
Som
lurade en hel fotbollsvärld. Men det här var inte tillräckligt bra. Jag tycker Juan Felix är en jättebra fotbollsspelare. Alltså jag gillar honom skarpt. Men han skulle väl behöva en nya framför sig. Och jag är... Han har återgår till det vad jag sa tidigare. I Arsenal, fy fan vad bra han har varit.
Ja, alltså det är antingen en nia framför sig eller en Mo Salah eller Marcus Rashford eller Mbappé på en kant som kan göra målen. Och sen måste jag bara säga, fan vi är hårda mot Mudryk nu. Först Tjernobyl Lennon och nu blir han jämfört med dansk läskfilé. Lyssnar du på det här, det kan bara bli bättre.
Absolut, han har 8 år på sig. Chelsea har alla möjligheter att vända på det här i returen. Men då krävs att man gör mål. Positivt var Alf Chilwell och Reece James. Var på varsin kant. Det betyder mycket för Chelsea. Även om jag såg att Chilwell åkte väl på en smäll. Den där kroppen, den är inte... Den är som min ungefär.
Ja, men fan, det är tråkigt. Man vill inte att spelare ska ha den där historiken och ha så otur med skador. Man vill att Chilwell ska få spela lite fotboll nu.
Nu ska du få prata United.
Det var nu kommer folk stänga av.
Ja, nu stänger folk av. De har vi inte med oss, de som följer La Liga främst. Men de har inte ens slagit på. Men det var ju ett stormöte igår. Det enda som var felaktigt, det enda som inte stämde överens med ens bild, det var ju att den spelades en torsdag 18.45. För det här är ju en match som ska spelas tisdag eller onsdag 21.00.
Ja, dock jag kom upp i den åldern. Jag, när man såg att den skulle börja 18.45, fan vad skönt alltså, kan man komma hem, vet du, när matcherna börjar 21, ska kolla på studion, man är uppe i varm, man ska scrolla Twitter och sen bara, fan, klockan är 00:30 nu, jag ska upp 06. Åldersmannen i mig uppskattar den här avsparkstiden, måste jag bara säga.
Jag är helt med dig där. Vad säger du om matchen?
Kluven på många sätt. Jag är jättestolt över Manchester Uniteds insats och jag tycker väl på många sätt att den här insatsen kanske är den matchen under Erik ten Hag som visar mest att United är, inte tillbaka, men på väg väldigt i rätt riktning till att komma tillbaka under Erik ten Hag. Sen kan jag inte bestämma mig om jag tycker att United gör en fenomenal insats eller om jag mest är besviken på hur svaga Barcelona var. Och jag ska inte... Jag Det tror jag folk fattar som känner mig och vet hur jag fungerar. Att liksom när jag skriver en tweet igår och jämför Barcelona med Leeds, så är det för att bygga på ryktet som pelrunkare. Jag vet att Barcelona är bättre än Leeds, så jag har respekt för La Liga. Men med 7 insläppta på 21 matcher med det mittfältet med Frenkie de Jong, Gavi, Pedri, Frankesi, Lewandowski, Rafinha, den backlinjen som alla pratat om, Ter Stegen i mål. Jag vart jävligt chockad över hur svaga Barcelona var. Och det här på hemma, att United är bättre än Barcelona på Camp Nou, det har aldrig hänt.
Nej, det förvånar mig också. Jag vet inte, jag ser ju Barcelona för sällan för att göra en bedömning inför matchen vilka jag håller som favoriter. Men ändå hade jag en magkänsla av att det här, nej, men Barcelona ska vara bättre. Dels också med skadeproblemen i United och att det finns ett fokus på ligan och att Europa League inte betyder jättemycket. Sen såg jag ju Uniteds elva och det var jag inte förvånad över att United skulle ta den här matchen på stort allvar. Såklart. Men jag hade bara liksom en känsla av det jag har tillskansat med gällande Barsas form och så vidare, att det här är en match där United får det väldigt tufft. Men United gör det ju riktigt bra här alltså.
Ja, nej, men egentligen det är en konstig första halvlek. Jag tycker United är riktigt bra första 6-7 minuterna. Sen tar Barcelona över i en 15 minuters period och där känner man fan, det här kommer bli jobbigt. Men sen, jag tycker man hittar jävligt bra och det ska sägas, det är många spelare borta. Aaron Wan-Bissaka kan ju inte passa en boll, orkar inte gå in på honom mer. Wout Weghorst spelar typ 8 och man skickar ut Bruno till höger. Så United saknar enormt många spelare i den här matchen och gör det så bra. Och chansmässigt i första halvlek så är det ju en besvikelse man går in med 0-0 som supporter.
Mm. Och sen blev det fart i andra, då började målen trilla in och Marcus Rashford, honom kan ju ingen stoppa.
Nej, fan vad bra han är. Det var så konstigt med den här matchen. För känslan var verkligen, det kom ju ut lite rykten inför matchen att Barcelona skulle, de har spelat med Koundé som högerback och Araujo som tillsammans med Christensen som mittbackar. Men de kör alltså ut Araujo som högerback för att neutralisera Marcus Rashford, och när han gick som nia så flyttar de inte tillbaka. Så det var lite underligt där i början, för vilket självförtroende han har. Och målet är väl en liten halvtavla av Ter Stegen, men ändå självförtroende att han går om där, att han tar skottet och halvassisten till självmålet när han går om Rafinha. Så det är en person med självförtroende som vi såg agera där.
Ja, verkligen så. Det som är så häftigt med Rashford, det är inte bara det att han är tillbaka, utan han är ju bättre än vad han var innan den här långa formsvackan. Nu har han ju faktiskt växlat upp och är världsklass. Det tycker jag inte att Marcus Rashford var. Det var en riktigt bra spelare som man väntade på det sista genombrottet, men som istället för att få genombrottet föll ihop och man började tvivla på kring hans framtid och om det skulle vara politiken han satsade på istället. Men nu är han ju absolut världsklass.
Ja, men det är det som har varit grejen med Marcus Rashford. Jag håller med dig, jag har alltid pratat så här om att höjden finns där. Alltså han har egentligen allt som, ja, men allt för att bli, kanske inte världen Mbappé-nivå, men allt där under. Alltså för att göra 20 plus mål i ligan säsong efter säsong. Typ Mohamed Salah, typ Mané, ja. Den typen av spelare. Han har ju varit strax under, han har haft potentialen, han har snabbheten, av styrkan, av skottet. Han har alla liksom medel för att komma dit. Men det har varit något som saknas. Om det är kontinuiteten, om det är det mentala, jag vet inte. Men nu...
Eller en bra ledare.
Ja, det, alltså rent krass. Alltså nu säger han har inte haft en enda bra tränare. Eller bra Nej. Tränare. De har varit bra tränare tidigare. Men Fanchal, daterad. Mourinho, daterad. Ole Gunnar Solskjær, ja... Skulle inte vara topp 5 bästa tränare i Allsvenskan. Nu har han sin första bra tränare. Han har fått in en anfallstränare som... Fan, du hör att jag går tillbaka till mitt Ola-hat så fort man kommer in och får chansen på det.
Ja,
det är det som sitter kvar. Djupt. Djupt sitter de. Men ja. Nu är han verkligen på den där nivån. Och jag ska verkligen inte sitta och raljera att Marcus Rashford är världens bästa fotbollsspelare. För det tycker jag inte. Men sätter ut på den där vänsterkanten, hur många förutom Mbappé väljer man före Marcus Rashford om man ska ta ut ett drömlag idag? Det är Nej. Inte många.
Nej, det är verkligen så. Ole och Ola har du svårt för. Så säger vi inte mer än så. Men du, nej, men där är vi ju faktiskt. Att det är den nivån nu på Marcus Rashford. Och det är tuff konkurrens på de där platserna i ett landslag. Och vi vet att det brukar kunna snurras en del, men att ofta är Phil Foden och det är Grealish ibland, och framförallt är det väl Sterling ganska ofta. Men för mig är det alldeles självklart, Gareth Southgate, att du ska starta Harry Kane längst fram, Marcus Rashford till vänster och Saka till höger.
Ja, nej, men det känns verkligen givet nu. Jag trodde inte för 3 månader sedan att man skulle sitta och säga att man tycker att Phil Foden ska bli bänkad i landslaget. Men det finns ju inget annat, för Saka också stekigt och Harry Kane är mest given i laget. Så nej, det blir kul att se England nu om de kan få fart på den där i kvalet. Sen, jag tycker att båda försvararna i den här matchen, det är det som sticker ut. Jag tror det blir, jag ska kolla, jag har det här bredvid mig. Det blir alltså 18-17 i skott i Barcelona. Så det är två, jag tror inte att tränarna är nöjda med försvarsspelet, någon av dem direkt. Vilket på något sätt förvånar, för Barcelona, som jag nämnde, 7 insläppta, United har varit bra, framförallt med Casemiro på plan. Men ja, man märker ändå Luke Shaw när han möter Lewandowski. Det är en jävla nivå på Lewandowski, ska jag säga. Men man märker, där saknas ändå att ha en mittback i, ja, men Lisandro Martinez saknas den här matchen.
Mm. Sen var det ju vilken tur att United behöll Lindelöf som femteval på mittbacksplatsen. Han är ju... Nej, där tror jag att det i sommar är över. Där då, i och med att det finns ett stort intresse och vi tror att han skulle kunna passa bra kanske i en lite mer temposvag liga, för att skicka ytterligare passningar då till La Liga och Serie A-fantasterna. Men det känns som att det steget, om han kan acceptera det lönemässigt, är ganska rimligt. För det är tråkigt som en svensk romantiker att se Luke Shaw, visserligen gör han det bra, jättebra, flyttas in centralt då, istället för att man spelar Lindelöf. Men du, vilken rolig retur du får åka på nästa vecka.
Ja. Men det var faktiskt, ska vara helt ärlig, på ett egoistiskt plan var det ju där man kände på förhand. Jag kände verkligen, alltså, jag tar en uddamålsförlust. Bara vi inte liksom torska med 3-0 så att man ska åka och sätta sig på Old Trafford och inte ha en chans att gå vidare. Och med tanke på Uniteds insats igår, mer smaken att man på något sätt, ser man spelarna på sociala medier, så är det verkligen att we deserve more. Och det trodde man inte att man skulle känna efter en match på Camp Nou, när vi har 5-6 ordinarie spelare borta. Så känslan är att det kommer bli en ruggig jävla stämning. Det är ett go i laget, det är ett go i supporterled. Vi har berömt Emirates den här säsongen, men Old Trafford också har varit bättre än på väldigt lång tid. Och storleken av match, man möter Barcelona, det kommer koka på brittiskt mått mätt på torsdag. Så det kommer vara jävligt, jävligt kul att vara på plats i den matchen.
Ja, jag förstår det. Den ser vi fram emot. Så får vi se hur vi gör med podden när vi spelar in och så vidare. Man vill ju ha...
Vi kör på fredag morgon.
Snyggt. Jalkemo alltid redo med poddkittet. Du, vi släpper Europa. Och så tar vi lite nyheter innan vi blickar framåt helgen som stundar.
Kan inte bara få berömma att jag inte nämnde domaren och det röda som skulle varit när vi ledde med 2-1. Det är ju okej, visst jag ändå.
Ja, men jättebra. Notera det, alla ni som lyssnar, att Jalkemo var lite objektiv här. det gillar vi. Du, ja. Jesse March till Southampton, det blir inte av. Och det är väl bara vinnare i det utfallet.
Ja, så kollar man på Southamptons lag, så är det en trupp som på något sätt passar Jesse March så kallade fotboll. Lite Hassenhüttel, gegenpressen, om man får slentrian använda det uttrycket, stöpt i Red Bull-koncernen. Men han har väl bevisat både var det Leipzig? Han var i Salzburg, tog över Leipzig, fick sparken tidigt, sen gick till Leeds. Nej, han... tveksamt om det är rätt tränare för att överleva. Och vill han liksom, han vill ju dock skriva långtidskontrakt, så då vill han väl kanske gå ner till Championship med dem, för vi har ju kastat ut dem redan. Så medan Southampton ville ha en kortare lösning, så frågan är vad de går till ändå. Det känns som en hopplös klubb det där just nu, vilket är tråkigt, för de har ändå blivit ett klassiskt Premier League-lag senaste decenniet.
Ja, men alltså så här, okej, ta in Big Sam nu på ett halvår och bara be. Nej, men jag säger bara be om ett mirakel. Förmodligen kommer inte det lösa sig, och då får han lämna, och så får man ta ett omtag i sommar. Ta in Nathan Jones. Nej, men ta in Nathan Jones i sommar igen, där de ska tillbaka. Nej, men det går ju inte. Nej, men jag vet ju så här att ta in en Jesse March. Det hade inte varit bra att skriva ett långtidskontrakt, för då hade det liksom, supportarna är ju förbannade redan som det är, och då hade det ingen bra start att börja med att åka ur med en klubb som har varit i Premier League så pass länge. Det blir ingen bra start på återtåget, utan ta in en interimtränare som, ja, förmodligen inte kommer lyckas, men kanske kan lyckas, och då är det väl Big Sam. Varför tar man alltid upp Big Sam? Det är dåligt, men det är
han är nog marknadsfört det bra, alltså så här jävla, ja, lifesaver.
Ja, men verkligen. Men gör det, och sen så får ni ta in någon annan, och så kanske ni är tillbaka nästa år igen. Du, vill du prata om buden som har kommit in på United, eller?
Alltså, jag kan bara gå igenom det lite fort. Det är ju en mjuk deadline ikväll. Jag tror att det är 21.00 svensk tid. Där buden ska ha kommit in då. Det kommer ju mer och mer rykten om Qatar. Även kommit lite rykten om Saudiarabien. Och sen är det ju Sir Jim Radcliffe som är de hetaste namnen. Så vi ska väl egentligen inte säga så mycket mer än att det börjar accelerera. Det börjar sippra ut lite rykten om att det var någon artikel som jämförde familjen Glazer som en serie av tv-serien Succession som går på HBO Max, som rekommenderas om ni inte har sett den. Där fyra av syskonen verkligen vill sälja allting, medans Joel och Abraham vill snarare få en investerare och sitta kvar som ägare, medan man tar in minoritetsägare kanske från Qatar som kan finansiera transfers och arena renoveringar och sådana saker. Så det blir intressant att följa om det blir en full scale takeover som man säger i England, eller om det blir investerare. United fansen skulle bli helt vansinniga när man har lagt ut det till försäljning om det blir en investerargrupp istället som tar över tillsammans med Glazers. Men även intressant ska jag säga, måste bara ta upp det här, för vi går ju ofta till de här Twitter-polsen som kommer ut vad man önskar, och det Athletic la upp nu för bara några minuter sedan har gjort en undersökning för sina prenumeranter, där jag misstänker att många är britter som prenumererar och liksom konsumerar United på The Athletic, och där vill 66% föredrar Sir Jim Radcliffe som ägare om man får drömma fritt, och investerare på Qatar ligger tvåa på 17%, så det säger ändå, vi slänger oss ofta med att vi svenskar är så jävla fina och att britterna är dumma i huvudet för att de bara vill ha pengar så länge det ger framgång, men här visar det ändå att det finns någon typ av värdighet även på de brittiska öarna i hur man ser framtiden för klubben, för United.
Mm. Vi följer det där liksom alla andra lag som ska få nya ägare här då, framöver. Du,
Tottenham såg jag också ryktades nu.
Det
är mycket på gång. Alltså. Det är sjukt att både Spurs, United och Liverpool kan ha nya ägare inom något år. Så det följer vi med väldigt noggranna ögon.
Mm. Fotboll ska spelas i helgen, och den match som framförallt sticker ut tycker jag är under lördagen då, där det är Newcastle på St. James' Park som tar emot Liverpool, och den här matchen är ju otroligt viktig för Champions League-striden.
Ja, verkligen. Det är en jävla supermatch. Och Liverpool, jag ska inte räkna bort dem. Jag har ju sagt att de är favoriter i topp 4, men man behöver vinna den här matchen. Man får absolut inte förlora den, och Newcastle, förlorar man den här har man fyra raker innan vinst och ska gå in i en cupfinal med det här facitet, och sen ska man möta City på bortaplan efter det. Då kan säsongen gå från 5 plus till helt plötsligt en jävla besvikelse på jävligt kort tid. Så det är en viktig match på många, många sätt. Vad ser du för matchbild?
Ja du, bra fråga. Nej, men jag tror nog att Liverpool kan trivas lite med att försöka ställa om, stå lite lägre här. Få se om Van Dijk kan kliva in. Fick ju inte hoppa in senast. Jag har väl svårt att se starten här. Samtidigt som man nog gärna vill ha igång honom, för på tisdag då så väntar det ju Real Madrid då på Anfield, och det är ju otroligt viktigt det med. Men jag tror nog att det kan vara Newcastle som får ta tag i matchen här och äga mest av bollen, och att Liverpool kan trivas i ett omställningsspel då med Núñez, Salah och Gakpo. Jota kanske får ett längre inhopp den här gången då, men den där trion är ganska fin på just omställningar. Newcastle utan Bruno Guimarães fortsatt. Det är ju ett avbräck. Men Alexander Isak då, skulle vi kunna få en ny start där? Jag vet inte vad status är kring Callum Wilson.
Nej, jag har faktiskt inte läst någonting. Det är ljumsk skada, står det. Men jag vet inte något med tid, så han borde ju starta. Så det blir kul att se. Sen Liverpool, Real Madrid på tisdag. Så det är ett jävligt tajt schema.
Ja, viktig vecka.
Ja, det kan man lugnt säga. Alltså hela deras förlust här och en dålig start mot Real, så det är bara, då är det bara att lägga ner säsongen på riktigt. Då behöver vi inte snacka om dem. Sen ser jag fram emot lunchmackan också mellan Villa och Arsenal. Det är jävligt, vi var inne på det förut, men fan vad viktigt det är för Arsenal att sluta tillbaka här. Vinst här, en stark vinst, så kommer man sluta prata om den här lilla krisen. Poängtapp här igen, då är det fullskalig, inte kris, men du fattar vad jag menar.
Mm. Det är viktigt att studsa tillbaka på den här segern mot Everton, som vi inte riktigt kunde värdera då, kände vi, eftersom Everton var Everton igen. Men helt klart att det boostar laget med 3 poäng, håller nolla, nyför tillbaka. Ja, svårt att peka ut någon favorit där. Jag säger väl kryss då, för att vara en fegis. Sen har vi Chelsea Southampton, slutar väl 0-0. Och sen har vi redan pratat Villa Arsenal, och den är ju galet viktig för Arsenal att ta 3 poäng i.
Ja, det måste de verkligen göra. Jätteviktigt. Sen 16-mackan Everton Leeds. Oj.
Vilken match. Vilket krismöte du. Jag vill ju hävda att Leeds ska vinna den där matchen. Alltså sen är det ju så här, man har ju lättare att tycka om ett lag som är starkare offensivt än motståndare Everton som är starkare defensivt. Man gillar ju den lite mer positiva fotbollen, men Leeds har ju enorma problem bakåt. Så att det här, ja, på tal om matchbild, jäkligt svårt att säga om och hur det här ska sluta. Men Everton får inte förlora i alla fall.
Det kommer nog smälla känslan i alla fall mellan de här lagen. Nej, den kommer, som jag sa i tisdags redan. Det är min huvudskärm vid 16 matcherna. Det är redan spikat, så ruggig match. Nottingham City, nej, kittlar inte jättemycket faktiskt.
Nej, det kan jag inte påstå. City bör väl rotera lite där eftersom de har Leipzig nästa vecka. Men du, alla de här matcherna då, vi har ju en fin söndag också, United mot Leicester och Spurs mot West Ham där, London derby. Allt det tar vi ju ner i början på nästa vecka. Det får väl bli ett söndagsavsnitt då, kan jag känna.
Ja, nämligen det tycker jag. Tottenham West Ham 17:30, så perfekt. Så ja, nämligen det siktar vi verkligen på. Jag har en riktigt, riktigt stor poängtapparkänsla för United på söndag faktiskt.
Mm. Kanske hänger i luften. Leicester är ju på gång. Ja. Vi får se hur det blir. För det är ju Barca sen. Champions League-lagen har ju längre uppehåll, men ni har ju väl Barca redan på torsdag, va?
Ja, exakt. Det är ju Europa League spelar ju 16-delsfinal. Och de ska ju klämma in både 16-delsfinaler och 8-delsfinaler på samma tid som Champions League bara spelar 8-delsfinaler. Så det är därför, går United vidare, så är det ju Europaspel 4 midweeks i rad. Så det är ju ruggigt tajt schema.
Ja, så är det. Men vad bra, Fabbe. Då hörs vi söndag kväll, och så har alla som lyssnar ett avsnitt måndag morgon när ni vaknar att njuta till. Jag önskar dig och alla lyssnare en trevlig helg. Så hörs vi på söndag.